Välkomna till Laxgarnpodden där vi idag ska prata om leader igen. Den här gången ska vi dock fokusera på fiskeleader. Vad kan man göra inom ramen för fiskeleader? Vad har man gjort? Och hur ser framtidsplanerna ut? Det här avsnittet delfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.
Och om vi ändå är inne på, och när man är ute och rör sig på båt på havet, så finns det också några rastplatser som är under uppbyggnad för allmänheten att besöka. Bland annat här utanför Mariehamn på Saltholmen, som är Mariehamnstads egen då. Så där finns det nu en allmän brygga och bord att besöka för gemene man. Så det är ett tips. Jag heter David Stålman och är ordförande i Fiskets lokala aktionsgrupp inom Lokalkraft Leader Åland.
Och jag heter Alexandra De Haas och jag är koordinator för Fiskets lokala aktionsgrupp inom Leader.
Välkomna hit! Vad är fiskeleader för något?
Fiskeleader, eller vi pratade ju om leader förra gången då. Fiskeleader är alltså motsvarigheten, men på temat fisk i olika former. Och vi har då en grupp som driver det här som kallas för Fiskets lokala aktionsgrupp. Eller vi förkortar det ofta till flagg. Så Fiskets lokala aktionsgrupp eller fiskeleader, det är samma sak. Och leader är ju helt enkelt lokal utveckling. Och vi har EU-medel och nationella medel att tillgå. För att ge till olika projekt då, som lokalbefolkningen vill ha, helt enkelt.
Det finns några grundprinciper för leader, både inom vanliga leader och fiskeleader. Kan du förklara dem?
Mm.
Det är nerifrån upp, samverkan, nytänkande och innovation, öppenhet och överförbarhet. Kan du berätta lite mer om det här?
Ja, men precis. Leader kom ju till för över 30 år sedan, och då skapar man de här principerna, och de appliceras ju inom lokal utveckling då, runt om i EU. Och det handlar egentligen om att det är lokalbefolkningen själva som ska fatta beslut och planera vad man vill göra på just sitt geografiska område. Och i det här fallet Åland då. Och man bildar då ett partnerskap mellan offentlig sektor, tredje sektor och privatpersoner. Så att det är tryggat att det är gräsrötterna som fattar beslut. Och sen det här med överförbarhet och öppenhet, det handlar ju helt enkelt om att leaderprojekt så ska man kunna ta modell av, och det ska vara transparent, att man får sno idéer helt enkelt.
Okej, så har man gjort det i Lumparland så kan man göra det på kökar.
Precis.
Och kanske någonstans i Finland eller något.
Ja, absolut, precis. Runt om i hela EU.
Vad innebär det här nytänkande innovation?
Nej, men det är väl helt enkelt, alltså innovation behöver inte alltid vara liksom digitala spacade lösningar, utan det kan ju helt enkelt handla om att det är nytt för den platsen, eller man utvecklar och lär sig någonting nytt, eller man tillsammans hittar man lösningar som man kanske annars inte hade gjort, för att man har en samverkan med andra föreningar eller en annan organisation eller flera företag tillsammans till exempel.
Man ska bli lite klokare ihop helt enkelt.
Yes.
Hur många fiskeledergrupper finns det totalt?
Det finns över 300 grupper i EU. Och i Finland så finns det 10 stycken.
Har ni någon kontakt med varandra?
Faktiskt har vi det nu. Det har varit lite skralt på den fronten tidigare. Okay. Av olika anledningar, men främst tidsbrist och språkligt. Men nu har vi nystartat det här samarbetet inför nästa programperiod. Och 7 av dem var faktiskt hit förra veckan.
7 av de 10 i Finland?
Precis.
Just det. Vad gjorde ni då?
Dels lärde vi ju känna varandra. De har ju kommit mycket längre med den här nya programperioden till exempel. Skrivit sina strategier färdigt och försökte ge oss tips och råd om hur vi kan göra när vi ska skriva vår strategi. Och sen lärde vi oss också att de jobbar på ett lite annorlunda sätt. De har nära kontakt med yrkesfiskarna. För att de ger råd till dem när de ska söka investeringsstöd från ordinarie fiskeriprogrammet till exempel.
Okej, okay, just det. Mm. Så åt ni säkert lite fisk?
Det gjorde vi.
Vad bra, bra tänkt. Mm. Fiskar ni någonting då, David? Tog du med dem ut på sjön?
Nej, de gjorde fiskrelaterade studiebesök under sin resa här.
Var var ni då någonstans?
De var bland annat till Fifax-anläggningen i Ekerö och titta. Och de besökte också Guttorp, fiskodling. Var de flera ställen?
Nej, det var ganska kort besök, så vi hann inte med så
kort och intensivt.
Mm.
Kanske det blir fler.
Mm. Mm.
Vad kan man göra inom ramen för fiskeleader? Alltså vilka alla projekt kan passa in under det här paraplyet?
Ja, de stödberättigade projekt som man kan få beviljat så följer en ram som är en strategi som görs upp inför varje leaderperiod. Och under den här perioden som nu är i sitt slutskede så har haft tre olika teman. Och det är upplevelse, miljö och kunskapsprojekt. Och inom det här så kan det vara allt från fiskevård till besöksmål i skärgården och andra kunskaps...
Ja, det är ju väldigt brett,
ja,
kan man säga.
Det är det ju. Så på det viset så är det här underifrån perspektivet har man möjlighet att förverkliga många idéer. Så, och det är också principen med det här strategidokumentet att det ska vara ganska generellt men inom vissa ramar då.
Precis. Hur mycket stöd kan man få för ett projekt?
Ja, under den här perioden så har man kunnat få maxstöd på 50 000 euro. Men med det sagt så har vi inte ramarna färdiga för nästa period. Men det är vad som har varit nu då. Och då har det vanliga varit att man har kunnat få 60% av ens budget då.
Alltså man gör en totalbudget och den här 50 000 kan vara då 60% av det. Så att säga.
Ja, precis. Det stämmer. Och i andra undantagsfall så går det också att få 80%, men det är oftast 60% som man får i första hand.
Mm. Hur finansierar man resten?
Resten finansierar man vanligtvis med privatfinansiering då. Och det kan ju vara sponsorer, bidrag eller egna medel. Men en stor del kan ju också, eller till och med hela den privata finansieringen kan ju vara talkoarbete. Alltså den tid man lägger ner gratis i sin förening, i projektet. Så får man värdera den till 15 euro i timmen och så räknas den med som ett värde. Så det har varit väl använt.
Okej, man kan alltså helt enkelt arbeta av en del av det här förstås.
Ja, men precis.
Jo, och det är ju också ett sätt för att engagera många i de här projekten. Mm. Så det är ganska imponerande siffror som har involverats i olika leaderprojekt under den här perioden. Nu kan jag dem inte utan till, men Alexandra presenterar dem.
Hur många arbetstimmar har vi?
Alltså hittills slutredovisade talkotimmar, kanske ett par månader gammalt nu, för jag inte kolla på ett tag. Men då är alltså vanliga leaderprojekt också med,
ja.
Så är över 30 000 timmar. Och då ska man komma ihåg att varje talkotimme så behöver verifieras av den som är utfört det med en underskrift. Så vi har alltså 30 000 underskrifter hittills. Det är okay. Helt otroligt.
Jag förstår. Ja. Det är alltså ett stort engagemang det här. Folk vill vara delaktiga i att göra sin närmiljö lite bättre och roligare att vara i.
Verkligen. Mm.
Det skapar verkligen en bredd och möjlighet till att engagera sig. Och kanske samla folk på en ort som kanske inte annars jobbar tillsammans. Så där har vi också igen det här underifrån det perspektivet.
Mm, tittar man på listan på leader.ax som man kan kolla på, dela in både liksom vanliga leaderprojekt och fiske. Men tittar vi på fiskeprojekten så är det ju som vi redan har nämnt, det är väldigt brett. Alltså. Det är vassklippning och det är kräftkurser och det är sjösättningsramp och det är fiskevandringsleder, det är sälkurs. Det är en otrolig bredd i det här. Hur avgörs det om ett projekt passar in?
Ja, men dels så har vi de här, det är ju strategin då för det första. Vi har ju de här miljöprojekten, kunskapsprojekten och upplevelseprojekten. Men för att avgöra det så har vi ju ett flertal urvalskriterier som är tagna från strategin då. Så vi poängsätter helt enkelt, eller fiskets lokala aktionsgrupp poängsätter då varje projekt helt enkelt, att hur väl det passar in. Men vad gäller till exempel miljöåtgärder så där har vi ju, det pratade vi om i förra poddavsnittet, att också kan, sådana projekt kan man också få stöd från vanliga leader så att säga. Men här så ska det vara mer fokus då på fiskevårdande åtgärder till exempel. Och sen så är det väl det också förstås att ett projekt behöver ju vara tillgängligt och allmännyttigt helt enkelt. Det får inte vara, är det en sjösättningsramp till exempel, så ska ju den vara liksom öppen för alla att använda.
Det kan inte vara min egen sjösättningsramp. Nej. Som jag vill ha på gården. Nej, precis.
Nej, utan det ska vara tillgängligt för många. Så det är väl en av de där grundprinciperna för att man ska kunna få stöd. Och vad det gäller liksom företag och så behöver det ju vara, då ska det vara en åtgärd som gynnar flera företagare. till exempel, att en ensam privatföretagare kan inte få stöd, tyvärr. Men vi har ju förstås en viss budgetram att gå efter, så det blir begränsat på så vis.
Sen har vi också den här flagggruppen då, som gör de här bedömningarna, projekterna, och poängsätter dem utifrån en viss ram då. Och utifrån poängsättningen så kan man erhålla stöd eller inte.
Om vi tittar på hur många projekt ni har haft, hur många har liksom nekats? Vi kanske inte behöver prata om de som har nekats, men hur många projekt har ni haft inom Fiskelider den här perioden?
Det är väl 45 stycken inom Fiskelider.
Mm, det stämmer. Men antalet totalt som vi har behandlat är ju något fler, men det är inte jättemånga avslag ändå, måste jag säga. För grejen är också att när man har en projekt i det, så tar man ju kontakt med Liderkontoret eller flagg. Och då hinner man ju också...
Det sållas innan ansökan kommer
in.
Ja,
men precis. Just det. Så att det inte tar upp onödig byråkrati för både den precis. Sökande och för oss då.
Och ibland så är det ju så att det inkommer ansökningar som inte passar inom ramen som man kan bevilja medel. Och det kan ju också föranleda att man får ett nej då.
Just det, men då får man det redan innan man har gjort en massa arbete så att säga. Hur är det fördelat på de här upplevelse, miljö och kunskap?
Mm. Alltså nästan 60% så är faktiskt miljöprojekt eller fiskevårdande åtgärder. Så det har varit ett jättestort engagemang där. Och det handlar just liksom om det här att man vill, det engagerar liksom att både med miljön, både på hav och land så att säga, i ens närmiljö.
Det är synligt och tydligt.
Ja, det är ju det. Mm. Och vass har vi ju mycket av på Åland.
Det har vi ingen brist på.
Nej, nej. Men där är ju också liksom huvudsyfte då att återskapa de här restaureringsplatserna för fisk, reproduktionsområdena skulle jag säga, ja. För fisk. Att ta bort vandringshinder för lekvandrande fisk och liknande. Så det har ju engagerat otroligt mycket.
Man vill tillbaka till hur det var när man var barn helt enkelt.
Mm. Ja, vi har ju en övergödd skärgård som inte är på naturlig väg. Och platser växer igen och därför behöver de också förvaltas.
Det har också gått snabbt ju. Så att det är väl kanske därför man har den här känslan. Att det, liksom bara när vi var barn så kändes det ju som att det var helt annorlunda än vad det är idag. Kanske. Mm. Det är därför finns det ett stort engagemang. Mm.
Det har jag sett flera platser på. Ja. Tycker ändå att jag är relativt ung nu, jag menar 35 år, men platser som jag såg som barn så är igenväxta idag och det är ganska skrämmande. Mm. Och då är det bra att det finns möjligheter att åtgärda det här via LIDER-metoden.
Mm. En spjutspets i Ålands hållbara livsmedelsstrategi heter cirkulär blå ekonomi. Finns det något sätt som Fiskelider går i samma linje eller kan stödja upp den här spjutspetsen och det arbetet som pågår innanför ramen för livsmedelsstrategin?
Jo, men det tycker jag, framförallt de här miljöförbättrande åtgärderna förstås, men också det här att som vi inte riktigt har nått till ännu, men som vi skulle kunna använda LIDER till, att just öka antalet yrkesfiskare eller fiskodlare. Att man har till exempel på fastlandet pratat om att skapa sådana här lärlingsprojekt och just för att rekrytera unga och nya till.
Det är inte så lätt att bli fiskare idag kanske, va?
Nej, det är... De har ju en svår sits helt klart överlag, så att det behövs mycket lotsning där tror jag också, och många politiska beslut också förstås. Men sen också bara det här att öka konsumtionen av lokal fisk, både vild och odlad. Det ryms också inom den spjutspetsen.
Mm, det stämmer.
Och även inom Fiskelider så att säga.
Mm.
Skapar man en efterfrågan så blir ju värdet på fisken också högre.
Mm.
Och det är någonting som vi ser i befintliga projekt som pågår nu också.
Vad har ni haft för projekt för att man ska äta mer fisk?
Vi har faktiskt ett eget projekt. LIDER kan ju själva driva projekt där det saknas någon lämplig aktör eller resurser. Så vi har faktiskt ett pågående projekt nu, ett litet pilotprojekt som heter Mer åländsk fisk på tallriken. Där man försöker då koppla ihop yrkesfiskare med restaurangkockar just för att skapa ett samtal och nätverka och på så vis skapa kontakter helt enkelt för att få mer åländsk fisk på restaurangerna.
Är det svårt att servera åländsk fisk på restauranger? Eller varför har man slutat? Varför är vi på en låg nivå där? Har ni några teorier?
Dels tänker jag väl att det är... man kanske vill ha på menyerna också om det är speciellt på sommaren och man vill ha liksom en färdig meny. Men tillgång, efterfrågan. Det behöver ju finnas fisk att köpa in i ett visst antal, tänker jag. Och då kanske man får tänka om att ha dagens fångst eller dagens åländska fisk.
Det är ju
fisk.
Ganska vanligt på många platser att man har dagens fångst och så tillverkar man det man kan på det som råkar finnas. Men är det också skräp, sånt som folk ser lite som skräp som vi får upp ganska mycket av? Eller? Jag menar, hur får man människor att äta?
Vi borde få upp den skräpfisken eller smarta fisken eller vad man
Förlåt,
vill kalla
smart
den.
Fisk.
Ja.
Jag tar tillbaka.
Just som mört och braxen och liknande. För ett tag sedan så fick jag äran att smaka på norsk rom. Och det var det godaste rom jag någonsin har ätit. Så att det finns liksom... det finns ju potential och då tar man ju också, plockar man ju också upp en del av miljöproblemen så att säga. Men det här är något som...
Det låter som något ni tänker ta med er in i nästa period. Men vi kommer väl till den i sinom tid här. Vad tycker ni att ni har saknat för projekt? Om du säger att 60% har handlat om fiskevård och miljö. Eller ni säger, vad känner ni att ni vill ha mer av?
Vi har ju, så länge jag engagerar mig inom LIDER så har vi alltid kämpat med att få riktiga yrkesfiskare engagerade. Och det känner jag väl att vi har börjat få lite mer nu framöver. Men de är samtidigt inte så många, de kustnära fiskarna. Men en mer koppling där till LIDER och deras egna engagemang skulle jag vilja uppmuntra. Och sen har vi också att vi skulle vilja ha fler projekt som kanske riktas in till barn och ungdomar. För kanske låter lite klyschigt, men det är liksom allt där allt börjar.
Där börjar till och med liksom nästa generation konsumenter förstås.
Ja, verkligen. Mm. Och är det så att vi ska sträva efter att få flera yrkesfiskare som är en förutsättning för att få fisk på tallriken i restaurangerna, så behöver vi också en återväxt i branschen. Och det är ju en livsstil att vara yrkesfiskare idag. Och då behöver man börja uppmuntra det tidigt.
Mm. Ja, vi konstaterar ju, vi hade en strategiutvärdering för ett år sedan ungefär. Och då konstaterar vi ju att det här projekt som innefattar lokalt engagemang och miljöförbättrande åtgärder, så den måluppfyllelsen är ju väldigt god över förväntan.
Mm.
Men just det där som David sa, att involvera barn och unga och det här att bara liksom sprida kunskapen och om vårt kulturarvfiske. Bara som en sån sak att om jag ska lägga nät med min son, hur gör jag då? Den kunskapen får ju inte falla bort.
Nej, jag kan ju själv säga att jag vet inte riktigt hur man rensar en strömming.
Precis. Det är sådana projekt, så jag tror att det också behövs det, att upprätthålla, att vi inte tar det här immateriella kulturarvet för givet, utan att vi också får in det mer. Men som David sa också, det här med att engagera, involvera yrkesfiskarna och fiskodlarföretagen är viktigt. Sportfisketurismen, där är vi på god väg. Vi har haft många sådana projekt som innefattar dem. Men just den övriga fiskerinäringen, att hur når vi dem och vilken typ av projekt skulle de kunna gynnas av i ett LIDER-sammanhang. Och där har det ju också varit resursbristen från vår sida, att i Finland då så kallas de här koordinatorerna som jobbar där kallas för flaggaktivatorer. De aktiverar yrkesfiskarna och som jag sa så ger de rådgivning också för andra typer av stöd till yrkesfiskarna, så de har lärt känna dem. Och det har vi ju inte riktigt här då. Så att vi får se lite om vi ska ge det ett försök eller så, men vi har ju
skaffa lite mer yrkesfiskarkompisar till.
Ja, men precis.
Just.
Mm. Mm.
Vad håller ni på med precis just nu på inom LIDER grupperna och på kontoret?
Ja, nu vi har ju fördelat alla medel för den här programperioden och en ny programperiod ska ju börja. Och vi ligger ju lite efter som sagt. Fiskelidergrupperna i Finland har skrivit sina strategier som sagt och vi ska nu påbörja och skriva våra. Arbetet börjar nå i höst någon gång och ikväll ska vi faktiskt ha en workshop med den här fiskets lokala aktionsgrupp då, där vi ska utvärdera vidare vår strategi och börja fundera på hur vi ska formulera nästa.
Har man redan en liten magkänsla med vad man vill ha med för inriktningar till nästa?
Ja, vi ska ju förstås höra oss för bland våra medlemmar och andra intresseorganisationer såklart. Men det finns ju en liten, just det här miljöengagemanget är ju så pass stort. Så jag har svårt att se att det skulle falla bort på något vis.
Den vågen vill man ha kvar att åka på.
Ja, sen hade vi också redan i den här strategin som vi kanske får bygga vidare på. Det är den här vattenförvaltningen. Att skapa större samarbeten där. Och sen då, som vi sa, barn och unga, öka konsumtionen av lokal fisk. Öka kunskapen, stärka liksom fiskerinäringen som bransch då, synen på det. Och så.
Mm. Har du någonting att tillföra, David?
Det var bra sammanfattat av Alexander.
Kan man ansöka nu?
Nej,
I lyssnande stund om man känner att man har ett projekt som ligger och kryper i kroppen på en.
Nej, det kan man tyvärr inte. Och när den nya programperioden kommer igång så ska vi också ha ett elektroniskt system till det. Så att det behöver ju också genomföras där via. Men det man kan göra är att man tar kontakt och börjar planera här nu. Framförallt under hösten då. Så det kan man ju göra, men själva projektet kan inte påbörjas ännu och man kan inte liksom få något beslut ännu.
Men ni finns på plats och kan vara rådgivande och absolut fungera som hjälp om man vill, om man känner att man vill.
Ja, absolut. Där kan man antingen ta kontakt med Alexandra eller om man känner någon inom flagggruppen då, så försöker vi lotsa er vidare så gott det går.
Ja, för det var det jag tänkte också fråga. Hur gör man om man vill förverkliga ett projekt och tänker att det passar in inom Fiskeleder? Vad är stegen? Hur går man tillväga?
Ja, det är, som David sa, så är det ju bra att ta kontakt med antingen med mig eller med någon ur flagg och bolla idén lite. Sen behöver man ju förstås prata med den organisation som man har tänkt att ska söka. För man kan ju inte söka som privatperson, utan man behöver ha en organisation med sig. Det kan vara ett fiskelag eller en samfällighet eller någon annan typ av förening. Eller en kommun till och med. Och sen så med hjälp av våra blanketter och mallar så kan man formulera då en projektplan. Varför vill vi göra det här? Vad är det vi ska göra och vad tänker vi att resultatet kan bli och vad kan det leda till om vi får önska i framtiden. Och sen en budget kopplat till det. Och hela den där byråkratiska biten så hjälper jag till med såklart. Men sen när det är gjort och allt är klart så att säga så går det vidare till fiskets lokala aktionsgrupp som sen får bekanta sig med handlingarna och poängbedöma det helt enkelt utifrån våra urvalskriterier.
Så det finns egentligen inget skäl att vänta på att nästa programperiod öppnar, utan har man en idé som man vill förankra med flera för att kunna genomföra det, så börja prata runt redan nu egentligen. För man behöver ändå vara en kärngrupp i ett sånt här projekt. Och är det så att man ska göra det till exempel inom en samfällighet, så kan det vara bra att lyfta sina tankar redan nu, så att det kanske får mogna bland flera som inte har funderat på det här tidigare som jag själv kanske har gjort då.
Just det, och sen skickar man in själva ansökan när nästa programperiod är igång.
Och där är ju också, den här processen kan ju ta en stund från idé till ett faktiskt beslut. Och vi lämnar ju ingen så att säga hängandes i luften heller, att om man lämnar in en ansökan och det visar sig att fiskets lokala aktionsgrupp har någonting att anmärka på eller så håller vi ju en dialog. Så att det är alltid bra att ta kontakt så fort som möjligt. Så.
Ja, det låter ju som att ni vill ha med projekt. Ni vill inte utesluta dem. Nej. Nästan inget.
Och det är ju det som Leader jobbar för. Vi ska inte bara vara en finansieringsmodell, utan vi ska vara en rådgivande verksamhet också.
Vi vill ju hjälpa till att det blir så bra projekt som möjligt då.
Man ska kunna ha lite kul också med Leader.
Ja,
men verkligen.
Det är lätt att man ser de här blanketterna framför sig och så känner man att man får lite huvudvärk.
Ja, nej. Det behöver ni inte bry er om.
Nej, bra. Vad bra. Ni har haft en ganska bra period ändå. Vad ser ni om ni tittar bakåt på den perioden som har varit?
Ja, jag tycker att den här perioden har varit den bästa hittills. Vi har i och för sig bara haft två perioder och jag har varit med den här.
Så det är därför den är så bra, eller?
Så lite partisk. Nej, men någonting som jag tänker på är att vi har haft en jättebra arbetsgrupp inom flagg med många olika kompetenser och en bredd, och det är landsbygd och skärgårdspersoner och från olika sektorer. Så det är en nyckel egentligen för att kunna dels samla in projekt, idéer, men också kunna bedöma dem på ett opartiskt sätt och ändå se vad som är realistiskt att genomföra. Så där har vi nog haft en stor styrka, och vi har utveckla vårt bedömningssätt och resonemang då vi har kunnat, ju fler projekt som har kommit in så desto fler har vi liksom kunnat jämföra med och se hur vi gjort tidigare. Så där tycker jag att vi har ett jättefint maskineri med tanke på att mycket görs i princip ideellt då.
Jag tänker just på den här överförbarheten. Märker ni det själva att folk faktiskt får idéer av att någon annan har börjat? Så att säga? Ser man det bara här lokalt på Åland till och med?
Ja, jag tror nog absolut att olika, till exempel vattensamfälligheter har tagit liksom idéer av andra och säger att har de lyckats med där och vad bra det vart, kanske vi ska göra någonting liknande. Att det är någonting som har gjorts och påbörjats i början av perioden, kanske har smittat av sig till slutet av perioden. Så där har det absolut fått en snöbollseffekt. Och där har man ju då nyttjat den kunskap som man lärt sig ett projekt, tagit till det till ett annat.
Mm. Absolut.
Vad säger du om du tittar bakåt, Alexander?
Nej, men jag tycker vi har faktiskt haft en bra period. Det finns förbättringsmöjligheter, det finns utvecklingsmöjligheter. Framförallt det här med att nå ut till fiskeribranschen. Men summa summarum så känns det väldigt, väldigt bra. Och som David sa så är de här fiskets lokala aktionsgrupp, medlemmarna där, är väldigt engagerade. Och med tanke på hur lite resurser vi har för att ha en koordinator på fiskelider, jag jobbar ju mest med lider, så har den här flagggruppen varit till himla stor hjälp. Så det har varit jättebra. Många goda projekt och många väldigt små och sen några större här på slutet. Och jag tycker att vi har en bra grund för att köra vidare helt enkelt.
Mm. Och någonting jag också vill säga är att många av de här projekterna så är ju möjliga att besöka för allmänheten och ger ett mervärde egentligen för Åland som besöksdestination.
Ja, men jag fattar, ni vill ju säkert inte utnämna några favoriter bland de här 45 projekten, men kanske ni kan säga några som är lätta att besöka i alla fall för gemene man. Så.
Jo, något som jag kommer på direkt så är ju till exempel den här fiskvåtmarken i Bomarsund som ligger på Fastighetsverkets marker då. Dit kan man ta sig och se på en väldigt naturskön plats med både fågel och fiskliv och annat.
Mm. Mm. Och en annan naturskön plats är ju Västersjö på Seglinge. Det är ett mångårigt projekt. Jag tror det är vårt längst, det har hållit på nästan hela programperioden här tror jag, där de har hela Seglinge tillsammans i princip har rustat upp den här Västersjö som var helt vasstäckt tidigare. Och där finns också ett fågeltorn och liknande. De har också en Facebook-sida som är väldigt trevlig. Sen har vi de här fiskefyrarna runt om. Jag tror det är 9 stycken som Ålands fiskare tillsammans med Ålands sjöräddningssällskap rustar upp. De är väldigt trevliga att titta på.
Inför båtsäsongen.
Ja. Ja. Mm.
Så är det. Och om vi ändå är inne på och när man är ute och rör sig på båt på havet så finns det också några rastplatser som är under uppbyggnad för allmänheten att besöka. Bland annat här utanför Mariehamn på Saltholmen som är Mariehamnstads egen då. Så där finns det nu en allmän brygga och bord att besöka för gemene man. Så det är ett tips.
Bra. Har ni något mer på hjärtat? Annars undrar jag om vi behöver bli lite klara.
Tveka inte att ta kontakt om man har en idé. För,
det kan vara bra att ha det här halvåret på sig innan det blir 2023.
Absolut.
Ja, absolut.
Mm. Fiskeleder ger möjligheter att förverkliga bra idéer. Mm.
Tack för att ni kom hit, Alexandra och David, och pratade om fiskeleder i Skånpodden.